Podplay.
Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
På väldigt kort varsel så dyker de upp, en hundförare. Har med sig en liten båt med en aktersnurra och en hund. Så han sätter igång där hunden står i fören med en flytväst på sig. Och mitt i allt så får hunden tokspel. Hoppar i sjön och yler och svansen går som en propeller.
Det var tillvägagångssättet som vi reagerade på. Det här kunde ju drabba vem som helst.
Bevis kan ju ha försvunnit. Bevis kan ha förstörts.
Det är inte roligt att gå ute i samhället och veta att den som har gjort det är på fri fot.
Varenda minut i en brottsutredning är ju väldigt, väldigt viktigt.
Det är en anlagd brand och personen i fråga som har livshotande skador. Det här är ju ett försök till mord.
Fallen jag aldrig glömmer. Podden som inte handlar om förövarna, som inte handlar om brottsoffer, utan som handlar om de som gjorde sitt jobb och löste brottet. Superkommissarien och likhunden. Han kallas 22-0, poliskommissarie Bosse Åström, för att han har löst 22 mord på raken. Jag vet inte om den siffran är sann, men en mycket kvalificerad utredare, det är han. Vi har haft mycket med varandra att göra genom åren via Efterlyst, men han har också varit med i en del andra tv-produktioner, bland annat Svenska mord för FBI som gick på TV4 och Rönnesfallet som nyligen gick på Kanal 5. 22 mord alltså. Många att prata om. Men när jag ringer till honom och frågar om han vill vara med i min podd svarar han omedelbart ja, och han vet också direkt vilket fall han ska prata om. Mordet på Elving Faltin. Av alla 22 utredningar, varför just den kan man undra, ett fall jag titeln till trots faktiskt glömt. Men det har inte Bosse Åström. Varför?
Varför jag valde det här fallet för att svara på din fråga, så är det på det sättet att det fanns så jävla lite och visa på vikten att djävulen ligger i detaljerna. Och det här fallet användes även som exempel i den nya utbildningen för kvalificerad kriminalpolisverksamhet som sattes i sjön 1995, där jag själv var kurschef för de två första omgångarna. Och då var det flera som sa, men hur fan kunde ni komma fram till det här? Vad ligger tipset? Nej, det här är vad som finns. Och det visar på liksom vikten av noggrannhet, uthållighet och tålamod.
Vi förflyttar oss till 1994, året då Sverige röstade för att gå med i EU. Militärligan grips, Mattias Flink skjuter ihjäl 7 personer i Falun. Den borgerliga regeringen förlorar valet, Stureplansmassaken inträffar och Estonia sjunker. Efterlyst är inne på sitt tredje år, men just det här fallet har vi aldrig uppe. Bosse Åström jobbar på polisen i Solna. Och i oktober kommer en kvinna in på polisstationen. Hon har en väska med sig, en väska med kläder och förnödenheter till sin man. Även om kvinnan är en helt vanlig medborgare med ett kvalificerat yrke, är hennes man inte det. Tvärtom, han är en av landets mest kända kriminella. De två bor inte ihop, men de har regelbunden kontakt, och nu har han inte hört av sig på några dagar. Och hustrun tror helt enkelt att polisen tagit honom, och därför kommer hon med väskan. Så här berättar Bosse.
Nu är vi framme i sensommar 1994, där det kommer in en kvinna på polisstationen i Solna med en liten overnighter i handen.
En väska alltså?
En väska, precis. Och som innehåller då liksom lite underkläder och hygienartiklar och sånt där som hon vill överlämna till polisen, som ska vidarebefordra det till hennes make Elving. Som hon är säker på då skulle finnas i förvar hos Solna polisen, eftersom hon då har sökt efter mannen via sjukhus, kriminalvården, på häktet och så vidare utan att hinna honom, och dra då slutsatsen att han sitter i arresten i Solna.
Varför gör hon det? Det är väl lite märkligt att om ens man har försvunnit så tror man att han sitter hos polisen.
Ja, därför att han var en välkänd kriminell som hade ganska gediget CV, om man säger, belastningsregister med mera. Och han var ju verksam då i Solna. Så det är liksom utgångspunkten för hennes antagande i det här fallet. Men han fanns ju inte hos oss, och hon berättade då att Han hade flyttat upp till Solna ett par månader tidigare och haft en lägenhet på Råsundavägen där han tog hand om för en kompis då, som satt och avtjänade ett längre fängelsestraff för grovt narkotikabrott, nämligen 14 år. Och vårt antagande var att han hade tagit över den dömdes, så att säga, affär från den här lägenheten. Och hon berättar då att hennes make, efter att han hade flyttat till Solna, så ringde han varje kväll vid en viss given tidpunkt för att önska sonen, som var 8 år gammal, då godnatt. Och plötsligt en dag så upphör de här kontakterna. Och det är grunden då för att hon utgår från att han sitter i fängsligt förvar.
Maken heter Elving Faltin och han är alltså välkänd av polisen. Han har, som Bosse berättar, ett mycket gediget belastningsregister och är inblandad i flera mystiska affärer. Och nu är han borta. Tvärtemot vad hustrun trodde har han inte gripits. Frågan var då, var finns han?
Vi började resonera om det där försvunnen person och fram och tillbaka. Och jag sa det, liksom, det finns ju 1000 anledningar att han håller sig undan frivilligt med hänsyn till hans kriminella aktivitet. Han har blivit hotad eller liknande och gått under jorden frivilligt. Och så vidare. Men ju mer vi börjar liksom röra i det där, säga nej, det här är liksom, det är fishing.
Men varför? För jag menar, en kriminell person som försvinner kan jag inte tänka mig inte ett högt prioriterat ärende hos er. För att,
nej.
Vad är det som gör då att ni plötsligt börjar fundera på att det
är... Vi var ju tvungna att börja gräva i det. Hon hade varit inne och gjort en anmälan om att mannen var försvunnen och så började vi skanna av det, och det är vanligt kriminalpolisiärt fotarbete.
Ja, det är alltså med en viss tveksamhet som utredningen drar igång. Med tanke på den försvunnas livsstil så finns det som sagt många skäl att tro att han håller sig undan frivilligt. Men Bosse Åströms team jobbar enligt manualen, tar kontakt med alla som känner Faltin och ganska snart blir det napp. Ett vittne vars uppgifter inte bara stärker teorin om att något faktiskt hänt med den försvunne. Det är också ett vittne som kan peka ut en misstänkt person.
Plötsligt så får vi napp via en brorson till Elving som då berättar att han vid en viss given tidpunkt som ligger i den här skalan då när de här samtalen till sonen upphör har befunnit sig i den här lägenheten på Råsundavägen när det plötsligt ringer på dörren. Det är han och Elving som är ensamma där. Elving öppnar och han hör då att det är någon som kallas för Lången som står utanför och han är där för att reglera en skuld till Elving. Och Elving lämnar lägenheten och kommer aldrig mer tillbaks.
Det här blir det första genombrottet i utredningen. Nu finns en sista iakttagelse av den försvunna Elving Faltin. En tidpunkt när han försvann. Men också en plats, ett geografiskt läge där han senast sågs. Och där spaningarna kan utgå ifrån. En handfast utgångspunkt för utredarna. Men inte nog med det. Nu finns det också en person att förhöra, en person som kan vara den sista som såg Elving Faltin innan försvinnandet och därför kan ha med saken att göra. En misstänkt, helt enkelt. Och ett motiv, en skuld.
Vi plockar in den här Lången och håller förhör med honom och han vidgår att han har varit i lägenheten vid den här tidpunkten. Han har ringt på, Elving har följt med ner till bilen, han har överlämnat pengarna, cirka 300 000 kronor. Och frågat Elving om han ville hänga med in på den tiden. Hade vi Vattenfestivalen i Stockholm, han ville hänga på till festivalområdet. Och Elving hade sagt, ja det kan jag göra men jag måste upp och byta byxor. Han hade på sig ett par träningsoverallsbrallor enligt Långens uppgifter. Lången väntar i 20 minuter och sen säger han nej, han ändrar sig. Och så åker han iväg, parkerar bilen vid Norra station och sen rör han sig i festivalområdet under kvällen. Och de sena kvällstimmarna och senare på natten, tidig morgon, så dyker han upp då på en svartklubb i Vasastan som han av naturliga skäl inte vill tala om var den ligger eller liknande. Och sen så på morgontimmarna så tar han sig tillbaka till Norra station, hoppar in i bilen och ringer ett samtal till hustrun och säger nu är jag på väg hem. Och hustrun var en välbeställd kvinna, de bodde i en villa i Djursholm och that's it, där slutade hans historia.
Lången, som han kallades, var också en känd person hos polisen. Också han var inblandad i skumma affärer och uppenbarligen i något slags samröre med Faltin, eftersom Lången medger att det fanns en skuld att betala, en skuld på 300 000 kronor för 27 år sedan, kanske ett belopp stort nog att utgöra motiv för mord. Hans berättelse är ju faktiskt ganska detaljerad. Han har rört sig runt om i Stockholms uteliv, men han kan inte namnge en enda person han har träffat som skulle kunna styrka hans berättelse. Han har heller inga konkreta bevis på att han faktiskt var i Stockholm den natten. Det finns bara en enda konkret detalj. Telefonsamtalet. Det som han säger sig ringa till sin fru. Något som faktiskt gick att kontrollera. Ja, hon bekräftade att hon fått det. Och ja, det syntes på telefonen att han ringt samtalet vid den tidpunkt han och hustrun påstod. Men 1994 kanske kunskapen om mobiltelefontrafik inte var så stor i de kriminella kretsarna. För vad Lången förmodligen inte fattade var att polisen inte bara kunde kolla när ett samtal har ringts, utan också varifrån. Och det här blev nästa genombrott för utredarna.
Det enda vi kunde kolla då, det var det här telefonsamtalet. Och det hade mycket riktigt rings klockan 06.30 på morgonen. Men han befann sig fasen inte i några stationsområde, utan det är en sändare i Läppe, som är en ort som ligger på Hjälmarens södra strand, som hade gått upp. Och den här masten hade en täckning på ungefär 3 mils radien.
Nej, Lången hade inte ringt sin hustru från Stockholm. Samtalet kopplades alltså upp på en mast i en by vid Hjälmaren, närmare 20 mil från Solna, från den plats där Faltin senast sågs vid liv. Inte längre bort än att Lången skulle hinna köra fram och tillbaka över natten för att till exempel dumpa ett lik. Så den här platsen blev förstås högintressant.
Och då började det här fotarbetet, kriminalpolisiära fotarbetet, grundligt och noggrant. Och då gick vi vidare, kollade alla fastigheter som låg inom den här 3-milsradien runt vad det gäller Hjälmaren. Och plötsligt efter många, eller flera veckors spaningsarbete där, så får vi då napp att Lången och hans familj hade i juni månad 94 hyrt ett torp. Så sa jag, okej, där har vi en koppling i alla fall. En relation mellan då vad det gällde den potentiella gärningsmannen och ett ställe där man kan ha gjort sig av med det här liket.
Han kände till stället alltså?
Ja, de hade varit där en månad på juni månad och så vidare. Så att, vi åker ner, jag tar med mig chefsåklagaren Thomas Lindstrand. Och vi åker ner, upp besöker den här fastigheten samtidigt som jag tar ner ett 20-tal spanare och utredare som börjar med dörrknackningar och marksök med hundar och allt det där som man gör vant, och tekniker var nere senare för bottenundersökningen.
Bosse Åström misstänker alltså att Lången mördat Faltin och på något sätt gjort sig av med kroppen i närheten av den plats där han under sommaren hyrt en stuga. En plats han alltså kände till. Och nu dras den stora sökinsatsen igång, förstås.
När vi kommer till den här fastigheten kan man konstatera att det är ett litet torp och så finns det ett sjöviste, en sjöbod eller båthus eller liknande. Från det här båthuset ner till strandkanten, Hjälmaren, så är det ungefär 50 cm högt gräs som i den här tidpunkten. Och nu är vi alltså tidig höst 1994, att gräs har vuxit så mycket om ingen har varit där sedan juni månad. Och det gräset från sjövistet och ner till strandkanten, det är liksom nertryckt, nerpressat. Och nere vid strandkanten så finns det ett helavtryck, ett skoavtryck i leran. Och i det här sjövistet så fanns det bland annat en aluminiumbåt. Och då tar vi dit ägaren till det här stället och vallar honom på platsen och hör de närmare omständigheterna, vem det var som hade hyrt i juni månad och hur många de var i familjen och så vidare och så vidare. Och så kommer vi till det här sjövistet då frågar jag, ingick den här båten i vad det gäller hyran? Nej, 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 sa han. Jag talade om för dem att den här får ni inte använda för den saknar flytblock. Åker ni ut och vurpar med den här så går båten till botten och kanske även ni. Och så i alla fall så ja, men titta runt om det är någonting du saknar eller liknande. Och så tittar han och säger så här, fan, jag hade ett stort skruvstel som stod på den här bänken. Och där ser man då såna här intryckningar ifrån, man kan säga, 4 fötter, cirkulära nedtryckningar. Och sen säger han då, fan, jag saknar en kabelvinda som stod här i hörnan. Och då bara tittar jag på Thomas och säger, han ligger där ute.
en båt att forsla ut ett lik med, ett skruvstäd att sänka en kropp med, en kabelvind att binda med. Bosse är säker. Kroppen är sänkt i vattnet. Så här i efterhand kanske ett rimligt antagande, men just då ganska vagt faktiskt. För det enda Bosse Åström och hans team egentligen har är ett telefonsamtal, ringt från den här platsen. Men hur kan han vara så säker på att den försvunne 1 är död, 2 är mördad, 3 ligger i sjön?
Det finns flera aspekter på det. Det ena är att han aldrig återkom till lägenheten. Det andra var en skuld på 300 000 kronor som Lången inte bara kunde trolla fram. Alltså att det fanns ett motiv för det här som då var pekuniärt. Och att Lången ensam inte... Alltså egentligen så började det med ett människorov. Han är ju kidnappad och bortförd ifrån vad det gäller fastigheten. Och då hade vi också med vad det gäller Leppe som utgångspunkt här, då hade vi en startpunkt när han senast var synlig i livet, när han lämnade lägenheten. Och en tidpunkt när samtalet rings. Och då får man ju bara lägga pussel där också. Hur långt hinner man om man åker bil, den här vägen och var man varit och så vidare. Va? Så att vi tar ner tekniker där och de börjar göra bottenundersökningar med en sjöuggla med 300 meters kabel inifrån strandkanten och ut. Och då säger jag till tekniker, vad fan håller ni på med? Man sänker ju inte en kropp direkt utanför liksom bryggkanten, va? Utan han ligger där man tror att sjön är djupast. Och så ritar jag då ett litet kryss på ett sjökort där och så vidare. Och så säger då chefen då för tekniska roten att ja, men fan, vi har ingen båt. Va? Ja, men skaffa en båt, det är inte svårare än så.
Letandet drar ut på tiden. Teamet håller på dag efter dag, vecka läggs till vecka, men inga fynd görs. Till slut börjar missmodet lägra sig. Hur länge är det rimligt att söka egentligen?
Det intressanta i det här sammanhanget också, det är att i lokalpressen där nere i Nerikes Allehanda bland annat, var då första perioden där, då är vi liksom hjältar. Kungens pojkar har kommit, titta vilka resurser och så vidare. De låg på hotell där med traktamenten och allting. Och sen period 2, då börjar man ifrågasätta. Vad fan, det händer ju ingenting. Vad håller de på med? Och så perioden 3, då var liksom så här att det här är ju skattepengar, och så blir det liksom ganska kritiska röster.
Och den här kritiken sprider sig. Sökinsatsen är kostsam, men den har inte gett några som helst resultat. Hur länge kan de hålla på? Inte så länge till, ska det visa sig.
I den här tredje perioden får jag ett samtal ifrån vad är polischefen i Solna polismästaren. Och så säger han till mig då att jag är nerringd av massmedia, journalister. De ifrågasätter båda ena och andra. Va? Så du får 24 timmar på det, sen blåser jag av det här.
...24 timmar alltså. Nu börjar det bli bråttom på riktigt. Så Bosse beställer 2 saker. Det ena är en avancerad undervattensrobot, och det andra är en hund. 1994 hade svensk polis inga likhundar, men försvaret hade. På fallskärmsjägarregementet i Karlsborg fanns hundar med sofistikerad utbildning, tränade att söka fiendesoldater, men också lik. Och det här blir första gången en likhund används i en svensk mordutredning. Roboten användes också, men det var hunden som gjorde skillnad.
På väldigt kort varsel så dyker de upp. En hundförare har med sig en liten båt med en aktersnurra och en hund. Och så ger jag honom lite direktiv. Jag tycker att sökområdet ska vara någonstans. Så han sätter igång där hunden står i fören med en flytväst på sig och börjar söka då i sådana här slag runt där krysset som jag ritat på sjökortet. Och mitt i allt så får hunden tokspel. Hoppar i sjön och yler och svansen går som en propeller.
Ja, det blir fullträff. Det tar alltså inte särskilt lång tid för hunden att markera. Och mycket riktigt, där nere på botten ligger en död kropp.
Där ligger kroppen på botten. Så den plockas upp och identifieras att vara då Elving. Och den är då sänkt med den här skruvstädet som ser mera identifieras. Och omlindad med kabel. Och kroppen är naken. Alla kläder är borttagna, och det förstår man ju liksom att om det finns biologiska spår eller annat som kan koppla gärningsmännen till det här, så att man har klätt av vederbörande. Och döden hade skett genom att han var skjuten 2 gånger genom munnen rakt upp i huvudet.
Det visar sig alltså att Bosse Åström hade rätt hela tiden. Elving Faltin hade mördats, kroppen hade fraktats till Hjälmaren och den hade sänkts långt ut på de djupaste delarna av sjön. Men trots alla besvärande omständigheter fortsatte Lången att neka. Åklagaren väcker åtal ändå. Och även om det avgörande tekniska beviset, den där lilla detaljen som otvetydigt skulle ha bundit Lången vid gärningen, även om den saknades, så ansåg domstolen att indiciekedjan var väldigt tydlig, väldigt stark och pekade åt ett enda håll, Lången.
Naturligtvis, det finns ingen teknisk bevisning som säger att han är inblandad. Men den här indiciekedjan är ju ganska stark. Han hade ett motiv som rörde pengar. Han hade tillfället i och med att han aldrig kom tillbaka till lägenheten efter det att Lången var en sista som hade sett honom. Och han hade en möjlighet och det fanns en direkt koppling mellan, och som jag sa tidigare. Man ställde sig frågan, alltså, okej, vad vet vi om sådana här fall sedan tidigare? Jo, att det alltid finns en relation eller en koppling mellan gärningsmannen och vad det gäller dumpningsplatserna. Det vill säga att det finns någon form av komfortzon, man känner till området och så vidare. Man vet vad det finns för resurser att användas utav, etc. Och sen också att skapa tid och distans mellan brottet och att kroppen anträffas. Och då söker man så jävla långt bort man kan ifrån vad det gäller närområdet.
En av de mest omfattande sökinsatserna i svensk kriminalhistoria alltså. Och första gången en likhund användes. Till slut leder det till att Lången får livstidsfängelse. Och där skulle historien kunna vara slut. Fallet löst. Men det tror inte Bosse Åström. Visst, han är övertygad om att Lången mördade Elving Faltin. Men det finns ett men. Bosse tror inte att Lången var ensam. Det fanns ytterligare en person som var inblandad. En person som Bosse tror sig veta vem det är.
Lången hade inte den kapaciteten. Och jag menar, Elving var ju, som jag sa tidigare, han var ju kriminell, grovt kriminell. Va? Och han var väl van i tuffa tag också i olika sammanhang. Va? Och Lången skulle inte ha den kapaciteten att ensam föra bort honom. Utan han är liksom kidnappad från platsen för till... var han blev skjuten någonstans, det ska jag låta vara osagt. För att vi kollade ju med hundar etc. på vad det gällde det här torpet. Så förmodligen så är han skjuten någon annanstans och sen för dit och dumpad.
Det har gått 27 år sedan den här utredningen. Men för Bosse är den fortfarande ett exempel på hur en effektiv utredning ska bedrivas. För även om han pratar mycket själv så jobbar han inte själv. Det är han noga med att understryka.
Förmodligen så är han avrättad någon annanstans och sen förd till det här torpet och sänkt sedermera i Hjälmaren med hjälp av den här aluminiumbåten som fanns i sjövistet.
Och du tror ju också veta vem den här andra personen är?
Ja, jag är helt övertygad.
Varför fick ni inte fast honom?
Där fanns det varken indicier eller bevisning som kunde binda honom. Men det fanns en omständighet som pekar på den som jag är övertygad om både var med och även höll i vapnet. Därför det är en person som har gjort det tidigare och har ett stort våldskapital inom sig. Och när Lången börjar avtjäna sitt livstidsstraff, sitter på anstalten, då får han ett vykort ifrån den här personen. Som jag menar har varit med. Och innehållet i det vykortet tenderar att indirekt säga att han var med. För att han tackar Lången då för att han inte har googlat.
Tack kära lyssnare. Fallet Bosse Åström aldrig glömt. Du har hört podden Fallen jag aldrig glömmer. Klippning David Dava Persson. Och jag heter Hasse Aro. Du vet väl om att du kan lyssna på avsnitten av Fallen jag aldrig glömmer en dag före alla andra. Redan på torsdagar kan du lyssna på podden på podplay.se eller i appen Podplay. Och naturligtvis är det gratis.
Podplay.